Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Jag är Emil Svaningen som har den stora ynnesten att besöka en av mina favoritjournalister, Fredrik Strage, hemma hos honom på Kungsholmen. Jag arbetar som artist och allt i allo med många hattar på mitt CV. Och jag har valt ut lite musik utifrån utifrån ett ganska snävt och misslyckat tema, men det ska bli kul i alla fall att prata om det.
Välkommen hit, Emil, a.k.a. Lonely Deer.
Tack.
Du dricker kaffe. Jag hade faktiskt köpt te för att jag visste att du skulle komma hit. För jag hörde att du gillade te, att du var en te-människa. Men så bad du om kaffe och det konstiga var att jag hörde att du var en stor te-människa och att ditt favoritte var Earl Grey.
Alltså jag älskar ju det, men det är lite sådär beroende, det är nästan bara i hemmets trygga vrå jag dricker te liksom.
Det känns lite som att om man skulle vara extrem musikälskare och tycka att Foo Fighters är världens bästa band.
Ja.
Någonsin.
Ja. Då.
Men att gilla Earl Grey.
Jag förstår hur du tänker, men
att det är väldigt, väldigt mainstream, Earl Grey.
Inte så mainstream, Earl Grey, eftersom att kollar man på teets hemland England så är det ju bara, det är bara de lite halvfina som dricker Earl Grey. Alltså arbetarklassen, de tycker ju det är förfärligt. Och de rika tycker väl också det är förfärligt, för att det är ju någon sådär, det är väl någon nyrikt över det kanske. Jag vet inte.
Ja, jag har ganska grunda kunskaper om te.
Det viktigaste med Earl Grey te är att bergamottfrukten är ju liksom essensen i Earl Grey. Och den, när överklassen i England började dricka Earl Grey på slutet av 1800-talet så boomade handeln med bergamottfrukten på Sicilien, vilket ledde till maffians liksom uppgång.
Så att dricka Earl Grey-te är lika tvivelaktigt som att lyssna på gangsterrap med kopplingar till motorcykelgäng.
Exakt.
Du är aktuell med ditt 7:e album, tror jag. Lite beroende på hur man räknar.
Ja.
A Lantern and a Bell.
Just det.
Jag lyssnade på senaste singeln som heter Oppenheimer, döpt efter Robert Oppenheimer, den amerikanska fysikern som var med och utvecklade atombomben.
Ja.
Vad gjorde dig intresserad av honom?
Ja, men det är ju lite spännande det här med att vara en tänkande varelse med en rättvise känsla. Varför har man såna här MÖP-tendenser? Varför tycker jag att det är intressant med vapen?
Förlåt, MÖP?
MÖP, militär. Jag är inte en MÖP. Det betyder militärt överintresserad person. Melker Becker, du vet, som gör de här programmen på SVT, så där han besöker...
Hårdrockaren?
Ja, före detta hårdrock. Han är väl det. Det vet jag inte någonting om egentligen, men han... Nu tappar jag tråden.
Inte han mer ett köp, en köp, kiss in, överintresserad person?
Just det han väl, ja. Precis, ja. Nej, men hur som helst, det är väl lite... Jag vet inte vad det kommer av det här. Det känns som att jag borde egentligen sluta den där tråden kring MÖP, för att annars så outar jag mig som att jag skulle vara det, vilket jag inte tror jag är. Men, okej, jag ska hämta hem det här nu. Men det är ju en jättespännande person, Robert Oppenheim. Jag tycker det är spännande med liksom fysik och matematik och astrofysik. Och då hade vi alla de här, liksom, alla de stora fysikerna fick bara en feel day att okej, nu får ni hålla på att tänka på era stjärnor och svarta hål. Ni ska också bygga en bomb. Sådär. Men det fina är att ni kan fortsätta bara forska på astronomi. Och sen så liksom bygger ni en bomb också, lite parallellt med det. Så att alla de här som byggde bomben, som var hjärna bakom det, var ju passionerade fysiker och matematiker. Som jag inte tror, det är inte så många av dem som egentligen var så värst intresserade av vapen liksom.
Så du menar att regeringen mer uppmuntrade deras kreativitet än beordrade dem att bygga något destruktivt?
Absolut. Jag vet inte så jättemycket om det, men jag tror att det var en riktig upptäckaranda och jag tror det var glädjefyllt det där. Liksom. De fick ju så fruktansvärt mycket resurser. Under USA hade ju två spår när de skulle bygga bomben. Det ena var en plutoniumbomb och det andra var någon annan teknik. Men då kom de på att vi behöver otroligt mycket silver. Så att under något år så drog de in alla quarters i USA och smälte ner dem och använde dem för att anrika plutonium. Så det är en sån massiv grej. Jag vet inte vad det är. Han är en intressant person, helt enkelt, den här.
Det finns ju ett videoklipp med Robert Oppenheimer inspelat strax innan han dog, där han beskriver känslan efter att ha bevittnat de första provsprängningarna. Ah. Och sen citerar han Bhagavad Gita.
Exakt.
I am become death, the destroyer of worlds. Som är något som Shiva säger till en prins som behöver motiveras för att dra ut i krig. Så då förvandlar Shiva sig själv till döden. Mm. Och poängen är, för jag läste på om det, jag trodde att det var någon sorts pacifistiskt citat. Men tvärtom så handlar det om att det är bara Shiva, det är bara Gud som bestämmer vem som får leva och dö.
Så
prinsen ska inte bry sig om det, han ska bara göra sin plikt.
Ja.
Och Oppenheimer resonerade likadant.
Just det.
Men mot slutet av sitt liv så hade han ju förmodligen ganska dåligt samvete för vad han hade gjort.
Precis.
Så du får ju det här citatet en annan klang.
Verkligen.
Att jag har blivit döden. Men jag fattar inte det där, I am become death.
Är det snyggt där?
Jag är blivit döden.
Ja. Jag vet inte, jag var väldigt sugen på att döpa låten till det, men det kändes också lite sådär...
Lite för metal?
Lite för... Ja, det hade väl varit rätt härligt egentligen. Men... nej, det är spännande. Det klippet är otroligt.
Det är också en ljudkvalitet i klippet som är kuslig.
Ja.
När du tittar på det så... Jag vet inte, det finns något stumt över det.
Ja, nej, men det har en lynchig, David Lynchig kvalitet, definitivt.
Varifrån kommer namnet Svanängen?
Det sägs att Svantesson, Engstrand och N står för min far som var enda barnet. Men det sista, det är nog en efterhandskonstruktion tror jag. Men bara ett hopdragning av två vanliga namn i Västergötland.
Och när skedde hopdragningen?
Den fusionen skedde nog 1940 kanske. Något sånt där. Det är lite roligt. Min familj håller på... för länge sedan så var det bara liksom min äldre syster som hon gick på musikhögskolan och var den som kunde spela. Men nu har det börjat knoppa av sig väldigt många begåvade svanängar inom ganska skilda gebit. Det är en falang som rör sig liksom i musikalvärlden nu. En syster, dotter som jag tror är väldigt duktig. Och sen så har jag en systerson också som heter Oskar som är så knäckande bra på att sjunga. Så att jag liksom sådär, jag vet inte vad det ska bli av honom riktigt.
Men bakåt i tiden var det inte lika många.
Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Jag fick veta att farfar hade en bror som tydligen spelade symfoniskt i Göteborg, men det, jag försökte ta reda på det lite, men det är ganska ont om konstnärer i släkten på det sättet.
Och din pappa var socionom?
Ja, precis.
Din mamma, vad gjorde hon?
Ja, inom liksom barnomsorg också liksom. Så att det är väldigt praktiskt. Allt är praktiskt. Och
du växte upp i Ljungarum, ett område i Jönköping. Jag såg att en känd kristen före detta journalist, numera politiker, Lars Adaktusson, kommer från Ljungarum.
Jaså, gör han det? Malin Jakobsson Båt kommer från Ljungarum också. Fast hon är född i Stockholm, men hon har ju vuxit upp där. Och sen så är väl komikern Rakel Molin är väl inte från Ljungarum. Jag säger Adaktusson är från...
Och Bo Hansson, sportjournalisten, tydligen.
Otroligt. Men nej, det kan inte...
Det är inga som du hänger
nej,
med lite.
Nej, men Bo Hansson, det måste vara ett annat Ljungarum, alltså. Kan du... Det här får vi kolla upp. Det här borde jag ha hört, alltså. Men, nej, det är ett väldigt... Det är ett område som är byggt väldigt mycket vid en tidpunkt. Och med allt vad det innebär. Ett villaområde. Nästan hämtat ur en Kent-låt liksom.
Jag brukade åka till Jönköping på konserter när jag växte upp i Linköping.
Mm.
Det fanns en musikförening i Jönköping som hette Acne. Som arrangerade alternativa konserter i en lokal nere vid järnvägen ungefär.
Precis, vid Tändsticksområdet.
Precis.
Mm.
Och de hade en underavdelning för syntmusik som kallades för Betongbarn.
Just det.
En kille som hette Carlo, som inte minns fel, som drev Betongbarn.
Det var alltså det var en klubb som hette Betongbarn.
Förening, musikförening.
Ja.
Det här var väldigt, det är sent 80-tal.
Ja.
Så lite före din tid kanske. Mm. Men vi åkte dit med mina kompisar och vi köpte kassetter med ett band från Jönköping som var ett så här industriambient band som var uttalat kristet.
Oj.
Och kallade sig Mental Destruction och hade dels en, antar jag, en frireligiös bakgrund.
Ja.
Men de gjorde liksom en grej av det. Att det här skulle
men det blev bra trots heligt. Att de...
Ja, det var superbrutalt.
Okej. Okay. Ja, för det händer ju någon gång ibland att det trots det frikyrkliga blir bra. Men det här var alltså då en lyckträff där då att det här...
Ja, eller så sa de bara att de var frikyrkliga.
Det skulle ju kunna ha varit ett skämt också faktiskt. Det
skulle kunna vara så. Men du uppväxt kring Allianskyrkan, en frikyrka i... Vad utmärker den?
Den är... Du vet ju vad en missionskyrka är. Liksom, det är en sån här lite trivselbaserad kyrka med rättvisefrågor. Och Allianskyrkan är ju lite mer så här stänk av KD och så några saltkorn. Några stänk SD. Kanske. Salt. Ett sandkorn här och var. Jag tror att jag har täckning för det. Men det är inte mycket. Det ska inte alla lastas för. Men det är en liten mishmash av ont och gott kan man säga. Faktiskt. Jag spelade i min gamla kyrka. Jag trodde att det var neutralt att göra det. Alla som var där, min familj och som gick på konsert, alla tyckte att det var en riktigt misslyckad konsert. Liksom. Det var något som satt i väggarna. Liksom. Det flög inte det vi gjorde på något sätt.
Och du uppträdde alltså i Allianskyrkan?
Ja,
i...
och jag tänkte att nu är det så länge sedan liksom, så att jag kan göra det och ha distans till det. Men det var som att jag, det blev som att... Och det var som att väggarna bara slöt sig runt oss. Liksom, och vi... Ja, det var märkligt faktiskt. Men jag tyckte jag tycker det är så roligt när min familj, när de går på konsert och så kan de säga bara, det var inte så lyckat den konserten. det är väldigt, väldigt roligt. Det var precis ett år sedan faktiskt. Det var en av de sista konserterna jag gjorde innan världen stängde ner.
Så dina föräldrar brukar vara så pass kritiska ändå?
Ja, de är nog rätt. Alltså, de är väldigt
stöttande,
men de är ganska kritiska faktiskt.
Och vad kan de anmärka på?
Alltså jag vill inte säga att de är i första hand kritiska, för det är de inte, utan de är väl mest... Det är nog om det inte är bra, om det inte flyger liksom. Sådär. Jag vet att jag spelade i P1 tror jag någon gång för många år sedan. Och det var på den tiden det fortfarande var rätt många som lyssnade. Så märkte jag när vi hade spelat att det liksom... Det var ju före sociala medier, jag fick inte ett enda sms. Så jag ringde farsan så här. Hur var det? Nej, det var inte så... Det var inte så bra. Jag framställer dem ett väldigt märkligt ljus nu. De är väldigt stöttande. Men
vanligtvis är det ju så, det är så du gör om du känner någon och gillar den personen och den personen har gjort något som du inte tycker är så bra. Då säger du ingenting.
Ja, precis.
Utan då får de dra ur dig. Men att de aktivt efter en konsert säger jag är även ingen vidare.
Nej, men inte riktigt så. Det är mer att det kanske kommer upp sen ett halvår senare. Liksom, att det blev inte så bra liksom, det där. Det här är All the World is Green med Tom Waits. En vacker låt som jag har burit med mig rätt länge. Jag är väldigt förtjust i den. I fell into the ocean. You became my way. Metoden Tom Waits använder för att göra den här musiken har väl vuxit sig lite på mig. Att jag var rätt chockad första gången jag hörde detta. Och liksom hur eljest det är det här liksom, som det är populär musik liksom, men så många element som är främmande och
det låter som det är inspelat i ett skjul på ett tivoli i Ungern på 1800-talet.
Ja, det är verkligen helt otroligt. Det har tagit mig så himla många år att omfamna så här hur jag kan inspireras av det där, för det där jag befann mig när jag hörde det här första gången var så miles långt från detta liksom. We can bring back the old days again when all the world is green. Det är så mycket ljud i detta som är reflektioner av, från någon vägg. Alltså att väldigt mycket är distansinspelat. Saker studsar och lever sitt liv. Liksom. Otrolig musik faktiskt. Question begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ditt första instrument var klarinett.
Ja.
Vill du göra något jazzigare då, eller var det bara en ren
skola? Nej, men jag var ju bara 8 år då. Min syster spelade klarinett och musikskolan erbjöd nog klarinett, tror jag. Det var det jag fick välja på. Jag ville ju spela synt. Jag var ju, även om jag hade ett annat sorts syntintresse än det du hade då, så var det ju det som jag tyckte var spännande. Jag tyckte ju teknik var kul. Och så tyckte jag musik och teknik var ännu roligare. Liksom. Men jag ville ju bara spela synt egentligen, tror jag.
Fick du en synt också?
Fick lite syntar allt eftersom, som jag följt med mig faktiskt. Men klarinett var det första liksom, jag gick i skola och lärde mig. Det är lite oklart vad musikskolan gör, liksom, men det är klart att det öppnar verkligen upp dörren. Jag tror mycket på det här med att ge folk självförtroende. Liksom, har man gjort någonting så har man ju fått en känsla av att det där är jag tillåten att göra. Så att jag tror att jag upplever det mycket i mitt skapande i mitt liv att jag har liksom ofta behövt någon kraft som har liksom tryckt, gett tumme upp liksom, att men bra, du får faktiskt hålla på med det här liksom. Och där tror jag musikskolan skulle kunna varit en sån grej, att får man spela klarinett då får man nog spela gitarr också liksom.
Hade kyrkan också en uppmuntrande, stimulerande effekt på ditt musikskapande?
Ja, kyrkan är ju intressant på det sättet att det är ju väldigt höga kvalitetskrav ibland. Alltså alla får vara med, men alla ska prestera på hög nivå. Och det gör ingenting om det blir fel. Så att det är liksom, alltså, rent sådär bruksmusiksmässigt är ju kyrkan helt otrolig på det där. Att
vänta, alla måste vara bra, men det gör inget om det blir fel?
Nej, på något konstigt sätt. Alltså att ja, det blir ju också en liksom naturlig rensning där förmodligen i det. Men att det kan, man kan få gigget 5 minuter innan man ska spela. Liksom. Och så förväntas man vara bra och hålla linjen. Och sen är det också väldigt spännande då att det är ju alltid liksom något annat som är i centrum. Så att man ska flankera Kristi budskap på något sätt. Liksom. Så att alla blir ju väldigt drillade i att bli duktiga musiker i kyrkan. Liksom.
Fick du spela klarinett i kyrkan då, eller synt?
Nej, det har jag nog aldrig spelat. Jag började spela i kyrkan mycket, mycket senare. Jag har egentligen aldrig spelat i kyrkan. Det var ibland, det var mest att det gick att komma in i kyrkan. Man kunde spela själv eller öva där eller repa med något band liksom.
Sjöng du i kyrkan?
Nej, aldrig. Så att jag har ju varit alltid varit en sidofigur, utan det har ju mest varit att jag växte upp med den världen som en del av min värld liksom. Så att jag har inte varit mitt i kyrkan någon gång i mitt liv, men
det var inte en värld som på något vis skulle kontrollera hur du konsumerade kultur och så när du var liten, att du inte fick titta på Twin Peaks eller vad det nu kan vara.
Nej, jag tror det är väl ganska svårt att skilja på vad ens liksom föräldrar var eller den världen, eller det är svårt att veta vem som har styrt känslan, men i efterhand, när jag inte liksom, jag har ju aldrig egentligen varit i kyrkan, men jag har ju märkt efteråt att det har ju fuckat jättemycket med min känsla av moral och rätt och fel.
På ett bra sätt?
På sikt kanske på ett bra sätt, hittills inte på ett så bra sätt, tycker inte jag.
Du får utveckla
jag
det
tycker
grann.
Att det är ju en, alltså kyrkan är ju en rövarfabrik liksom, för att man får ju inte testa sina gränser liksom, och man får ju inte chansen att liksom förhålla sig till det andra förhåller sig till, utan man det är liksom en det finns ju på. Jag pratar väldigt kategoriskt nu, för det här är inte såklart hela den sanna bilden, men kyrkan är jätteproblematisk i det här att den utger sig för att sitta på en sanning. Det går ju väldigt bra att utge sig för att ha en sanning liksom, men det här liksom monokulturen i att det här är att antingen har vi rätt eller så har någon annan rätt, det är ju jätteproblematiskt liksom. Och sen moralfrågorna kring droger och liksom kärleksliv, det är ju ganska destruktivt faktiskt.
Så inom Allianskyrkan så predikas avhållsamhet?
Ja, nu vet sexuellt. Jag inte hur det är nu, men på klart att på 80-talet och ja, det var ju en dynamisk tid alltså. Det går ju att hitta rätt mycket spännande historier om
liksom. Och då Carola blev stor på något vis, gav den svenska frikyrkorörelsen sin första popkulturella ikon. Och hon var ju både sexsymbol och
exakt
och kyrklig.
Nej, verkligen
ikon,
verkligen. Jag tror att det är sättet man ska förstå kyrkan och njuta av kyrkan också, som den här liksom konflikthärden kring de här frågorna liksom. Det är då det blir spännande. Kyrkan är jätteintressant om man tar på sig svarta glasögon liksom, och letar efter smutsen liksom. Då är det riktigt spännande.
Men du menar att moralen på lång sikt skulle kunna hjälpa dig?
Ja, men på lång sikt så kanske man, men eftersom att moralen i kyrkan inte egentligen tillåter att man gör fel, alltså det är ju det här som är så problematiskt med kyrkan, att det finns det här begreppet med nåd, liksom, det här ständiga förlåtelsen, men samtidigt så finns det ju inget utrymme för att göra fel. Så att man blir ganska, om man inte är helt skärpt liksom, vid sina sinnen, liksom, då ställer det till det rätt mycket i hur man ser på allt möjligt liksom. Man får med sig en massa mått kring moraliska idéer som inte riktigt har något fäste i samhället, som man sen måste utmana, och ganska krångligt faktiskt.
Pratar du om de här små konerna av SD nu eller något annat?
Nej, tack och lov inte, har jag inte behövt det. Det har jag aldrig behövt. Men det är nog mer kring
liksom. Inte ens som du gjorde Svenska Dagbladets partitest. För det här blev alla så här, oavsett hur vänster du var så blev alla så här, 18% SD.
Ja, visst. Jag
kryssade i invandringen berikar Sverige. 25% SD. Eller Svenska Dagbladet.
Exakt. Nej, det är roligt. Jag tycker det var så lustigt det här att det här senaste valet nu, när alla partiledare skulle välja vem som var deras litterära favoritfigur, och så valde alla Pippi, som är en fruktansvärd person ju.
Jag skulle svara Tengil. Det var det härligt om någon sa det. Jag gjorde faktiskt en intervju en gång med Hank von Helvete, som är Turbonegro.
Ja.
Han har pratat väldigt mycket om Astrid Lindgren-figurer i Turbonegros mellansnack. Mm. Eller han gjorde det när han var med i bandet. Och han hade en teori om att Pippi Långstrump, när hon dör och hamnar i Nangijala, så blir hon Tengil.
Just det.
För hon är lika bra på att manipulera. Och hon styr Tom och Annika med en järnhand.
Ja, alltså Pippi är ju en hemsk person. Jag förstår inte hur hon har kunnat få så gott rykte. Vi hade en rätt spännande diskussion om det, jag och trummisen Micke Häggström måste det väl varit. Det är liksom bara att på riktigt bara våga tänka så här. Är det så att Pippi är mytoman? Ja, självklart är hon mytoman. Hon är ju inte stark. Det är ju bara hon som får Tom och Annika att tro att hon är stark.
Men som bluffar hela tiden?
Ja, naturligtvis. Liksom.
Men skulle Kling och Klang vara med på det då? Liksom kasta sig själva upp i luften?
Ja, det är ju...
Att hon har mutat dem med sina pengar?
Nej, men just det, nu minns jag hur det var. För det är ju det här att, när hon, att det är ju Tommy och Annika som tror sig se att Pippi jonglerar med Kling och Klang. Och han berättar en grej från sitt eget liv, att han minns att han har suttit med i en replokal i Umeå där trummisen vid ett tillfälle hjular över trumsetet och landar efter en dubbelvolt. Han använde det som bevis på att som barn, så om någon vill få en att tro någonting som barn, då tror man gärna det. Liksom. Och Pippi och manipulerar ju Tommy och Annika så tror.
Blev du manipulerad till att se Jesus? Nej. Eller att få någon sån masshysterisk upplevelse?
Nej, jag var nog ganska motståndskraftig för det. Jag har aldrig haft några andliga upplevelser i hela mitt liv. Det tror jag ju... Det är ju det som är lite intressant med religion. För att det är klart att andliga upplevelser, de här liksom figurerna i Bibeln som har syner, de är ju bipolära liksom. Och har ju psykoser.
Epileptiker brukar folk prata om att...
Ja, men precis.
Jag läste någonstans att någon hade hävdat att den heliga Birgitta kanske hade epilepsi.
Ja, men naturligtvis.
Eller liksom. Mohammed.
Ja, men det är klart det är så. Men det behöver ju inte förta insikterna. För att det är ju det vi också idag... Idag lever vi i en tid där en psykos bara är dålig. Och inte innehåller några sanningar. Men hjärnan går ju upp i liksom turboläge. Och det kan ju hända att det faktiskt kommer ut en del insikter av de där tillstånden också. Så att... Det är väl lite mer mångbottnat än vad man vill tänka, kanske. Här kommer en ganska fantastisk sparsmakad låt med en av mina husgudar, Tom York, som heter Dawn Chorus. Back up the cul-de-sac. Come on, do your work. Job again, and you train us all. If you could do it all again. Sitter det här ihop någonting med det du tycker om i musikväg?
Jag lyssnade på Tom Yorks soundtrack till Suspiria, remaken av Dario Argentos film, och älskade det. Och jag har ju lyssnat på Radiohead en del, men jag borde kanske gilla det ännu mer. Med tanke på att jag dyrkar artisterna som Radiohead inspireras av.
Ja, just det.
Men...
Och vilka är det då?
Ja, men... Kraftwerk.
Ja, visst.
Och... Pink Floyd.
Ja.
Och... Ja, nu dyrkar jag inte Pink Floyd. Jag där.
Men... Nej, men Kraftwerk, det dyrkar jag också.
Men massa gammal krautrock och så vidare. Och det... Radiohead har kanske varit lite som Bob Hund för mig. Bob Hunds stora förebilder är The Cramps och Kraftwerk, som är två av mina absolut favoritband. Och jag gillar Bob Hund jättemycket. Men jag kan inte varit lika sålt på det som jag borde ha varit. Men det här är en ganska ny Tom York-låt.
Ja, precis. Det är så spännande. Alltså, det är ju verkligen sparsmakat. Och jag minns att Emanuel i studion visade något live-klipp när han spelade här. Och det flyger inte, liksom. Det är spännande att det är ganska... Det är ganska långt ut på kanten. Den här låten för mig handlar om att det är någonstans efter en minut och 40 sekunder som det kommer ett fjärde ackord som bara förlöser allting. Liksom. If you think you had enough, tror jag sjunger. Jag gillar det för att det är så ambitiöst låtskriveri, tycker jag. Det är nog det jag gillar.
Jag fick ett ganska negativt intryck av Tom York också en gång när jag träffade honom. Jag intervjuade honom när han var i Sverige i samband med The Bends.
Ja, just det.
Den andra radioskivan kanske. Mm. Och han somnade. Och skyllde på jetlag för att han hade flugit från London. Jag vet inte vad det är, 45 minuter eller någonting. Och jag var 21 och kände mig oerhört ointressant som människa.
Ja, precis.
Du nämnde Emanuel precis. Emanuel Lundgren. Mm. Som också är musiker från Jönköping. Mm. Som på 00-talet gjorde stor succé med sitt band I'm from Barcelona.
Exakt.
Jag kan inte låta bli att fascineras av kontrasten mellan I'm from Barcelona som omfattade 28 personer som mest. Alltså Sveriges största band i antal medlemmar. Kontrasten mellan det och dig, som till och med utvecklade ett system för att slippa andra musiker på scen så att du kunde själv bygga loopar och vara helt ensam.
Ja.
Det är en oerhörd kontrast.
Det är det verkligen.
Mellan det här superkollektivet och det. Du heter ju till och med Loney.
Ja, exakt. Ja, men ja, det där ensamlivet där, det är ju egentligen inget att stå efter. Liksom. Jag tycker det är jätte... Nu försvann Emanuel från jordens yta när han fick barn 2 månader för tidigt i... november var det, så att han är, jag vet inte om du minns det här, Naiv Super med Erlend Loh, och han har en kompis som bor i Antarktis som han ibland får fax av. Så är det lite med Emanuel just nu, att han någon gång på dygnet går han få tag på. Men, ja, men det är jättekul, Emanuel kom in, han är ju en Jekyll och Hyde person han har ju då en sån här annan sida av sin musikalitet som jag inte kände till. Vi flyttade ihop i samma studio för 10 år sedan och jag hade ingen aning om hans musikalitet, utan jag trodde att han höll på med det här Barcelona bara liksom. Och jag hade hört andra grejer som inte jag kunde kroka an i. Men han är en otroligt spännande figur som producent som verkligen tar 3 steg bakåt, och jag tycker att... en ganska talande bild för hur vår skiva har blivit till är att vi har satt upp mikrofoner och jag sitter vid pianot, det lurar, det är kväll. Och Emanuel ligger på golvet och håller fast ett gångjärn i pianot som gnisslar. Det är liksom det är lite hans roll som producent att han krälar på golvet och håller fast.
Han är mekaniker.
Ja, men ja, fast ännu mer att han det verkar ju som att han sätter ju verkligen musiken ganska långt fram där och sätter sitt ego rätt långt bak om han är beredd att ligga på golvet och hålla fast det som gnisslar. Jag tycker det är spännande. Det är jättespännande. Det har blivit... Det var roligt att öppna upp det och få ta in någon mer i processen. När jag började musik, då fanns det liksom ett ständigt behov av musik. Idag är det på ett annat sätt att man ska försöka hitta... poängen med att göra mer musik än det som redan finns, tycker jag i alla fall.
Men du menar att man måste berättiga allt musikskapande för att det görs så mycket mer musik nu så att du hamnar i försvarsställning? Behövs den här musiken?
Ja, det tycker jag man har ett ansvar för, faktiskt. Samtidigt så har en klok vän sagt till mig, Andreas Werlin, som är trummis i Wild Birds and Peace Drums och Fire Orchestra med mera, han har väl sagt någon gång att vi är aldrig våra egna redaktörer, utan det är andra och framtiden som är redaktörer. Så att vi ska göra musik och sen ska någon annan sortera i det. Liksom. Så att det är klart att det är inte något brott att spotta ur sig musik. Men jag kan tycka det finns något lite elegant i att hålla det kort och kompakt. Liksom. Det här var en av låtarna från Interstellar-soundtracket av Hans Zimmer, Dreaming of the Crash. Jag tyckte det var ganska roligt att välja musik till detta, för jag hade nog aldrig valt ut den här musiken om jag skulle plocka musik jag var så här stolt över eller som jag tyckte det här måste alla höra, utan jag tyckte det var ganska inspirerande att tänka på vad är det egentligen vi har tagit med oss till skivan vi har gjort. Och det här är ju kraftfull musik, fantastisk film.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du sålde dina första skivor helt själv. Du brände på CD och skickade ut.
Ja, det var så himla roligt. Alltså jag är ju från Småland liksom, och det är ju det är liksom det här att få driva litet småföretag. Jag tyckte det var jättekul.
Det är väldigt gulligt att du även hittade på två fiktiva personer som jobbade på skivbolaget som hette John och Istvan Babil.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, det var kul. Det var nog ännu fler som dök upp. John Babil har ju varit med lite här och var faktiskt i creditlister och
lite som Randy Fitzsimmons som skriver alla Hives-låtar.
Precis. Det är ju spännande. Det på något sätt liksom ljugande har ju fått en annan klang i berättande nu, men vi bjöd in Jerker Widborg, författaren, till att berätta lite om vår albumprocess och bad honom ha en ganska fri hållning till vad han har upplevt. Så han har ju pratat lite om det också där i vad är sant och vad är inte sant. Och
liksom. I vilket sammanhang har han gjort det?
Han gjorde inför skivan här.
Okej, så man
gör
grejen för...
Ja, men precis. Ja. Det är lite intressant det där med vad man bygger för berättelse kring sig själv. För att ibland så kan ju ljugandet vara mer sant än verkligheten. Liksom. Att jag... Mitt vardagsliv kanske är så grått. Liksom, så att det inte berättar någonting om vem... ja eller vad jag är, utan att ljuga ihop någonting kanske faktiskt är en sannare berättelse av vad det är.
Dina två påhittade skivbolagspersoner John och Istvan skrev till och med peppande kommentarer till dig kommentarfältet på din hemsida.
exakt. Nej, det är roligt alltså. Men det var en väldigt, för mig, väldigt rolig tid. Jag har försökt att erövra det fler gånger och det varit rätt skojigt faktiskt. Jag tycker att men just det där att bränna en skiva, sälja den och få liksom instant gratification i att någon har gett en 40 spänn i som 220 lappar är, det var rätt, jag tyckte om den processen väldigt mycket, att man gör konst och så säljer man konsten och så får man lite, det blev så himla lustfyllt tyckte jag det där som hände då. Så att när CD-skivan eller CD-ären försvann bort, så tappade jag lite bort också ett incitament i hur jag gjorde musik. Sen har jag försökt mig på lite sån här att slarvsläppa saker på Spotify ibland. Man
slarvsläppa?
Ja, alltså man släpper mot konstens regler. Alltså att man... Det var nog när jag och Emanuel började jobba precis. Jag har släppt en del baklänges låtar. Det finns Lonely Deer finns på Spotify också som Red Yenol, alltså artistnamnet baklänges. Och det här att
är det där den första skivan ligger? För den finns ju inte på Spotify.
Nej, den är liksom inte kommit upp. Den kanske ska lägga upp där, ja. Det var ett bra tips. Baklänges kanske ska lägga upp det. Men det är lite roligt det där och
att då kommer alla i kyrkan hemma i Ljungarum och tro att det är demoniska budskap från djävulen som du spelar baklänges.
Det är demoniska budskap från djävulen. Men det var ju roligt, jag pratade med någon på Spotify en gång på någon fest så där, att ja, jag brukar ju ladda upp låtar ibland och döpa om dem och sen ta bort dem och sen lägga upp dem igen. Så ja, killarna på teknik och de gillar ju inte det alltså. Men det är ju bara att då vet man att då har man gjort någonting rätt liksom, om någon.
Men när du sålde skivor på det sättet, jag tror att dina föräldrar var ju med och hjälpte till och skicka ut grejer. Och
verkligen.
De var väldigt engagerade i den processen.
Ja, de var postkontor.
Gulligt.
Men egentligen ännu roligare än det var att när jag var 13 så var jag väldigt intresserad av det som hette demos. Det kallas scenen, är väl det bästa sättet att beskriva det idag. Alltså när man skriver små korta program till i första hand 8 och 16 bitars datorer, Amiga och de här datorerna. Jag hade en Atari och jag samlade på demos till den på disketter. Och så hade jag ett litet liksom postorderbibliotek. När jag var 12-13 så hade jag liksom ett bibliotek hemma. Folk skickade ett brev till mig med porto i. De fick tillbaka en lista på vilka demos jag hade till Atari. Och sen så postade jag disketter till folk.
Men demos, vad bestod de
av? Ja, men en demo är... Det finns fortfarande... Idag är det är lite som en radioamatör idag. Det är svårt att motivera varför man ska vara radioamatör idag när det finns Skype liksom. Eller FaceTime. Men demos var... Det var lite kraft... Alltså digitala kraftmätningar. Man gjorde liksom ett... Man skrev ett program, ett demo som innehöll musik och grafik. Och så skulle man liksom kräma ur så mycket som möjligt i datorn. Och på ett ganska MTV-aktigt vis.
Liksom. Du skrev lite musik, du skapade några bilder.
Nej, i det fallet var jag bara bibliotekarie. Liksom, att jag tyckte det var så roligt. Jag kunde ju inte programmera på det sättet. Men just att det är ganska märkligt att vara 12 år och driva en biblioteksverksamhet på diskett för demos till datorer. Det är konstigt. Det är väldigt konstigt.
Du verkar gilla att sitta hemma och pyssla och du verkar alltid ha uppskattat att sitta och fixa med dina grejer. Men så fort folk hörde dina inspelningar, så fort de nådde en lite bredare publik, och det gjorde de ganska snabbt. Jag menar, du var på omslaget i DN Kultur väldigt tidigt. Du hade gjort ett album som i princip var demo-inspelningar. Så fick du kontrakt med Sub Pop, stora amerikanska etiketten där.
Precis.
Mest känd för att ha signat Nirvana en gång i tiden. Ja. Och vips så var du ute och åkte runt hela världen.
Ja, och jag var inte redo för det då. Så jag hade inte vett att uppskatta det riktigt. Eller jag hade lite vett att uppskatta det, men inte så mycket. Jag var ganska stressad. Och jag var ganska också... Jag kände också att jag var inte färdig med den här fasen av mitt musikskapande. Så jag var väldigt stressad över att åka ut och åka. Liksom.
Vad har du för minnen från den tiden?
Ja, det är väldigt osorterat faktiskt. Det är ett oprocessat, det är en oprocessad del av mitt liv, det där som jag förstår kanske inte kommer komma en sån chans igen liksom, och ut och spela på det sättet. Men det man kan säga är väl att göra inspelad musik och sen spelar den, men det här vet ju du allting som musikjournalist om, när du har sett debutanter liksom, att det är någonting på skiva och sen live är det något annat, eller tvärtom, att live är den saken, på skiva är det bara hopplöst liksom. Och jag vet inte om jag har träffat rätt en enda gång liksom, men någonting, utan det är sådär, jag gör musik, ibland blir det bra, oftast blir det inte så bra. Jag spelar konserter, det blir oftast inte bra. Jag tycker, det här är inte så här hård självkritik, utan det här är bara...
Det är ganska hård självkritik att säga att oftast blir det inte bra om att du gör konserter.
Liksom,
det är kul att du har den synen på det, för de flesta andra är... upplever att det är svårt att återskapa energin de har på scen i en studio.
Mm,
det är betydligt vanligare.
Ja, jag tycker nog att i mitt fall så har det liksom saknats en länk mellan scen och inspelat. Och nu så har jag lite sådär kanske försökt skala bort en del av den differensen där.
Nu låter du exakt som Stina Nordenstam.
Ja, jag tänkte ju ta med hennes musik.
Jag intervjuade henne en gång och hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är otroligt egendomligt att människor som skriver musik förväntas framföra den på scen.
Mm.
Hon kunde inte förstå kopplingen alls.
Nej, vi måste prata om Stina Nordenstam alltså. Vi faktiskt bjöd in henne att sjunga på skivan. Eller hur det var, vi fick hennes nummer från Claes Lunding. Men han vägrade låta oss säga att det var från honom vi hade fått numret. Så att vi vågade aldrig ringa den här gången. Men jag tror jag mässade Stina till förra skivan. Då fick jag nog lite ljumt svar kanske. Emanuel hävdade att jag fick svar av Stina. Jag minns inte om jag fick svar. Jag tycker det är den bästa artisten Sverige har producerat. Här kommer en favorit från min barndom, Behind the Wheel med Depeche Mode från 101-turnén. Ja, det här är bra alltså.
Jag tror att det är andra eller tredje gången som just den här Behind the Wheel live-versionen spelas i den här podcasten. Corey Taylor från Slipknot var med en gång.
Mm.
Och då spelade jag upp den för att han blev en gång av med oskulden till den här live-dubbeln.
Vilket ljuvligt sätt.
Det var och... första,
vad skiva, härligt
första,
alltså.
Första skivan hade sex till.
Det blir ett bra liv om man har det.
Och också den första konsert jag såg, den första stora konsert jag såg, var Depeche Mode 1988 på Isstadion. När det här var öppningslåten.
För att jag tycker, för lite för mig, det som jag, om man liksom kopplar ihop lite så här, det jag älskar med Radiohead är ju det som Alan Wilder stoppar in i Depeche Mode. Det är ju det här akademiska och bildare liksom. Och den här 101, nu kan ju du Depeche tusen gånger bättre än jag, men det här är hans sista turné han gör med Depeche Mode, va?
Han var med ända tills 90... Du har två turnéer efter här faktiskt. Det här var Music for the Masses. Sen kom Violator, sen Songs of Faith and Devotion. Och efter den katastrofala Songs of Faith and Devotion-turnén... Eller den var framgångsrik, men bandmedlemmarna... Dave Gunn blev heroinist. Martin Gore blev alkoholist. Andrew Fletcher fick ett psykiskt sammanbrott och åkte hem mitt under turnén och blev ersatt av en polare. Och Alan Wilder blev bara totalt förstörd för att de inte visade någon uppskattning för hans arbete. Nej. Efter det så försvann han.
Men var det inte så, för att vi träffades du och Örebro en gång och då fick jag fråga lite om Depeche. Det var väl den här turnén ändå som det var bara någon dag innan som de kom på att ingen har preppat syntarna. Utan det förväntas att Alan Wilder ska göra det.
Jag tror det var så inför alla turnéer att folk...
Men det är ju så overkligt, för det är ju så som mitt yrkesliv ser ut. Men att det var på en stor produktion kunde vara så 1988. Liksom, att det är lite Hacon Bacon. Det är ju väldigt befriande ju.
Jag tror... Inte för att på något vis förringa Alan Wilder, men i min bekantskapskrets så är hans avhopp från Depeche Mode ett sånt trauma att ibland är det som att folk jag känner nästan inbillar sig att om bara han återvänder till Depeche Mode så har vi löst klimatkrisen, det kommer bli fred på jorden och det kommer att vara evig harmoni i universum. Hans avhopp var att, ja, men som en kompis sa, att han lämnade Depeche Mode, det är som mina föräldrars skilsmässa. Man lär sig leva med det. Men någonstans långt in så gör det fortfarande ont. Jag sa det till Alan Wilder när han var i Stockholm. Att just den saken, han är på att skratta ihjäl sig. Och sa att det inte fanns en chans att han skulle återvända till det här.
Nej, det har jag
dysfunktionella
också,
bandet.
Alltså, jag såg Depeche, jag har sett dem en gång på i Solna. Du var säkert där också för 7 år sedan och sånt där.
Du menar turnépremiären, senaste turnén?
Ja, det måste det väl varit, va?
När de gjorde den där... ganska värdelösa Heroes-covern på slutet. Det var jättekonstigt.
Så var det säkert.
Det är det senaste turnén de gjorde.
Ja, på på, det var på Friends.
Ja. Ja. Världspremiär på.
Det var det premiären. Alltså. Ja. Jag tyckte det var bra faktiskt.
Jag hade det ganska kul ändå, men det är någonting med deras live-trummor som stör mig.
Ja, det var ju fruktansvärt. Jag har faktiskt förträngt, för det var ju det jag tänkte på under hela konserten, att varför är det med en trummis liksom? Det är hemskt.
Alltså. Depeche Mode 1988 på den tiden, att se dem live var som att se Kraftwerk med sen Freddie Mercury på sång.
Ja.
Det här maskinella, stela i bakgrunden och sen fullständig utlevelse från en vitklädd sångare i mitten.
Men jag tänker lite, har du, nu blir det Metallica igen här, som inte egentligen jag har så mycket koppling till, men
förutom att du ganska lik James Hetfield.
Ja, det är härligt. Jag har tänkt på det någon gång faktiskt. Det är något med leendet. När jag tycker jag ser sjuk i huvudet ut när jag ler på bild, så brukar jag tänka att fast jag ser lite ut lite lika knäpp som James Hetfield ser ut när han ler. Det är något virveltrumljud på den här plattan från Some Kind of Monster. Jag vet inte om det hamnade på tape när vi pratade om det förut. Det där när vi pratade om det, och då blir Lars Ulrik konfronterad med det här någon gång på en kamera. Så här, hur tänkte ni egentligen liksom, kring det här virveltrumdjuret? Bara, nej, det är ju hemskt, säger han liksom, i intervjun. Det är ju fruktansvärt misstag. Jag träffade honom på Polarpriset för övrigt. Väldigt, väldigt trevlig person alltså.
Just det, vilken låt tolkade du på Polarpriset?
Jag spelade No Leaf Clover. Ganska udda låt med dem. Fin, och sen så lyckades jag stoppa in också. Vad 17 var det? Jag liksom gjorde ett klassiskt medley. Wherever I May Roam kanske det var i slutet. Men då träffade jag i alla fall dels Lars Ulrik, supertrevlig. Och sen så var Trujillo här också, tungutpist. Det var jättekul. Var skulle jag komma med det där då? Jo, men det är typ lång omväg. Det, lite intressant så här, Depeche, de måste ju ändå... Jag har svårt att tro att de inte lyssnar på vad folk tycker om dem. Och deras fans måste ju hata den här live-trummisen. Och hur kommer det sig att de inte fattar... Eller har inte Kristoffer Berg sagt till dem att ni måste fimpa den här live-trummisen? Alltså, hur kommer det sig att...
Depeche Mode skulle inte fungera om det inte fanns en dynamik mellan vännerna i bandet. De är ju inte vänner längre.
Mm.
De är barndomskompisar. Och jag kan själv föreställa mig hur det skulle vara om jag tvingades arbeta varje dag med dem jag var kompis med när jag var 10-11.
Mm.
Det är inget du vill. Men Andy Fletcher och Martin Gore i Depeche Mode är bästisar. De är dödspolare i vått och torrt.
Mm.
Dave Gahan inte riktigt så nära dem. Han var mer kompis med Alan Wilder.
Mm,
däremot är Dave Gahan väldigt nära vän med Christian Eigner, live-trummisen.
Ja, okej. Okay.
Det syns på scen att de tittar på varandra, de ler, han slår några extra trumfills mitt i World in My Eyes, så jag förstår låten. Och Dave Gahan känner att han är med i ett äkta rockband. Han känner sig som Mick Jagger när han möter Christian Eigners blick.
Mm.
Jag var i Helsingfors, såg Depeche Mode för 3 år sedan. Samma turné som du var på.
Mm.
Och då hade jag blivit ditbjuden av sångaren i Nitzrab, Douglas McCarthy. Så jag fick så här backstage-pass. Och jag var där med en kompis som heter Andreas som dyrkade Depeche Mode mer än allt annat.
Mm. Mm.
Och han har klagat på Christian Eigner väldigt högljutt i sociala medier. Och vi blev insläppta i deras chill-out room efteråt och fick hänga lite med dem. Det var förbjudet att be om autografer och så här.
Ja.
Men då kliver Christian Eigner och ger min kompis verkligen onda ögat. Han såg så arg ut. På tal om att träffa stora rockstjärnor. Du fick skivkontrakt med Peter Gabriels skivbolag Real World Records.
Ja, det är ju häftigt. Alltså.
Efter att han har jobbat med en sångerska som heter Janne Abrahamsson.
Precis.
Som spelade upp dina låtar när de var ute på turné. Och han utsåg dig till Europas svar på Brian Wilson. Det är verkligen lovord.
Ja, det är otroligt alltså. Jag tycker det är lite konstigt det där, för att jag har ju nästan en icke-karriär liksom. Det är inte en kotte som vet vem jag är, men jag har haft sån otrolig flyt med att då och då sätta ner foten i så här klassiska skivbolag, att jag har nu släppt skivor på Sub Pop, på Parlophone och Real World Records, som är liksom, det är så otroligt häftigt. Dock det året jag signade med Parlophone, jag har Jag tror att du skulle kunna uppskatta lite faktiskt att jag är musikbranschens dödsängel, nämligen att allting jag jobbar med dör väldigt, väldigt snart. Ibland har jag lovat mig själv att jag inte ska säga det till folk jag jobbar med, för då kanske det är risk att de tror det. Men jag har ett bra CV faktiskt på saker jag har sänkt. Vill du höra lite grann?
Berätta.
Ja, svenska MTV stängde ner en vecka efter jag hade varit med. P3 Live, pop, vad heter det? P3 Live, den där deras stora live-institution de hade. Vad hette det? P3 Live hette det. Som inte finns längre.
Nej.
Som var en institution. De stängde också. Jag spelade en vecka innan de la ner. Jag spelade på CBGBs en månad innan de la ner. Det året jag signade med Parlophone gick de back för första gången på 102 år. Blev av med Rolling Stones, Paul McCartney. Och det liksom, jag spelade på Island. Island gick under. Det var där finanskrisen. Det var också bara någon månad därefter jag hade varit där. Men just det spännande. Men hur som helst, tillbaka till det. Att ja, Real World Records, Peter Gabriel. Det är ju jättespännande liksom.
Det finns en väldigt fin YouTube-intervju som Peter Gabriel har gjort med dig. När han sitter och ställer, ni pratar ju nästan en hel timme om musikskapande. Och du pratar om att i varje ögonblick behöva känna att du gör det du vill.
Mm.
Och så nämner du en kompis som hade sagt till dig att han älskade att bära tunga säckar i en bar.
Ja, just det.
Eller något
det
var liknande. Faktiskt, du slutförde aldrig riktigt resonemanget i Peter Gabriel-intervjun.
Ja, det var faktiskt samma Andreas Werlin som jag pratade om med det här med att vara sin egen redaktör. Jag var nog väldigt sluddrig när jag sa det där, men det han sa var, vi spelade på The Base Medis en gång när min karriär var som tråkigast. Det är den ibland. Men och det var på The Base Medis också. Och då vet jag att kändes lite motigt, och efteråt så var det lite avslagen stämning, och jag och Andreas bar tunga saker ner i den där trappen ner för backstage där. Och så säger Andreas till mig så här: jag älskar att bära tunga instrument. Det kommer vi alltid göra. Alltså det här insikten om att det kommer inte, vi kommer antagligen inte ha några som bär casear åt oss, utan det gäller att gilla det här vi gör nu liksom. Så det var nog det mitt resonemang var, att man får det liksom, alltså om du liksom inte skulle trivas i det du gjorde nu, eller tycka så här, fan, varför har jag inte en riktig radiostudio, så varför ska jag sitta hemma hos mig, eller du vet att i det här läget, att om man är mitt i det man gör och inte trivs med det, då är man nog ute och då har man nog gjort något fel liksom. Utan det här att man måste bygga sitt yrkesliv på ett sätt så att fast det är lite, nu är det inget ovärdigt med här där vi sitter, men om du förstår liknelsen ändå liksom, att om man går där och bär på två tunga väskor och är svettig och känner att man måste liksom anpassa sin karriär så att man trivs i det läget man är i på något sätt. Jag tyckte han sammanfattade lite mer det där liksom, att älskar att lyfta tunga casear. Det kommer vi alltid göra liksom. Här är ju då öppningsmusiken till Valkyrien, första akten. Så himla tungt, alltså. Otroligt musik. Det är ju helt ofantligt att tänka sig att det här är skrivet före elektriciteten liksom. Eller före man bodde i hem. Alltså det är antik musik som låter, åtminstone innan blåset kommer in, låter det ju stenhårt liksom. Han var ju en hårding också, ja. På alla sätt och vis.
Han har bara tvivelaktiga fans.
Ja, men visst. Men det är väl helt, jag tycker det är ganska härligt. Han är väl ett perfekt exempel på att man ska skilja på verk och upphovsman liksom. Även jag ett gott exempel på det.
Ja, du menar att du är en väldigt dålig person när du skriver vacker musik? Så.
Ja, är det tvärtom? Eller? Liksom, att det blir skönt då.
Du är en mysig person, men du är helt värdelös.
Ja, liksom, eller jag gillar musiken, men han är väldigt jobbig. Han är väldigt gapig liksom. Thank you.
Jag tänker alltid på Apocalypse Now när jag hör Wagner.
Ja.
Senare när de napalmbombar stranden. Men det är inte det här stycket där.
Nej, det är 3 timmar senare, det Valkyrieritten.
När du gick på högstadiet så lyckades du få praoplats hos Esbjörn Svensson.
Ja, precis.
Hur lyckades du med det?
Ja, min kompis hade lyckats prya med Nisse Langen och Johan Norberg. Så jag var lite inspirerad där. Att, ja, men det verkar som att man kan prya hos folk. Man ringer dem liksom. Så då, det var faktiskt lite senare. Det var nog gymnasiet tror jag som jag fick till det där. Men det var ju otroligt liksom. Och det var ett flyt med att jag inte liksom hade Kent som idol. För jag hade ju aldrig fått prya med dem liksom. Men Esbjörn gick ganska bra. Så att jag fick vara med en hel vecka. Och liksom när de... Jag var ju ganska...
Att du spelar klarinett med dem då? Eller?
Nej, men jag vet... Alltså det här är ju skamligt. Men de hade en replokal på Ringvägen 100 vid Skanstull. Och jag vet att de satt och repade. Och jag tyckte att... Jag kan ju komma med lite liksom åsikter också om musiken. Så jag tror att jag vet att jag sa till dem att den här låten, jag vet inte om det här är sant, den här historien, men jag sa till dem i alla fall att det här kompet på Mohammed Goes to New York från första skivan, kan inte testa det igen. Och sen kom den låten på en annan skiva som hette The Return of Muhammad. Så att ibland lönade sig att vara 17 år och sitta och babbla och tro att man har något att bidra med. Jag skulle inte komma på tanken idag kanske att säga något sånt i en replokal om man har fått vara med på nåder. Men...
Vad gulligt.
Ja.
Tragiskt att han
avleds
i en drunkningsolycka.
Jag tycker det liksom, det kommer tillbaka till mig rätt ofta liksom. Jag tycker det inte riktigt avtar i tragiskheter där. Sen tycker jag det är lite synd med att de var liksom i en ganska en fas just då där de ändrade ganska mycket på sin musik. Så att det känns lite sorgligt. Här kommer Hurt med Johnny Cash och Rick Rubin.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole.
Jag var på Johnny Cash-museet i Nashville för ett år sedan. Jag hade sett till att stanna 2 dagar extra i Nashville när jag hade varit och träffat Jill Johnson för den här SVT-produktionen där.
Just det, Jills veranda.
Precis. Då liksom, jag promenerade så här flera mil i 2 dagar och sen så hamnade jag på Cash-museet. Och då är sista rummet på Cash-museet i downtown i Nashville. Så är Hurt-rummet liksom, där de har byggt upp, de har ställt in all rekvisita från den här fantastiska videon. Jag lovade mig själv att memorera vad regissören heter till den. Men vilken låt alltså. Och jag tycker det, jag har ju upptäckt Rick Rubin genom Johnny Cash liksom. För mig var han inget, jag var liksom inte intresserad av den musiken innan det. Men det är så intressant så här, hur han skalade bort en massa grejer och...
Han gör ju egentligen ingenting. Han bara säger hur han vill att saker ska vara. Ja,
precis.
Han rör inte så mycket i studion.
Exakt.
Ibland går han bara dit och hänger.
Ja.
Och en del personer har ju haft stört sig på det. Jag vet inte om det var Metallica eller vilka det var som tyckte att han...
Ja, de var väl vana med lite. Men det är väl det, för att anledningen till att jag liksom valde ut den här nu.
Han är ju en idéperson.
Ja, det är väl lite... Vi har haft det här som en ganska stark inspiration för skivan vi gjort. Och Emanuel har ju fungerat lite som en lite flummigare Rick Rubin i det här att det är hands-off. Liksom. Att man inte... Vi pratar aldrig om harmonik eller vi pratar inte om musik, om teorin i musik eller melodier, utan det är väldigt mycket de stora gesterna och vilken angreppsvinkel man har på musik. Jag tycker det är himla spännande faktiskt.
Jag gillar väl lite idén med de här konstiga demonproducenterna med oborstat hår och solbrillor som glider in i en stor päls in i studion utan att egentligen göra så mycket med musiken, utan bara sitta där och tycka saker. Ja, och vara någon sorts buddhistisk guru eller någonting. Eller en oerhört egotrippad buddhistisk guru som bara sprider vibrationer.
Absolut.
Han är en väldigt, han känns oerhört kalifornisk på det viset, Rick Rubin.
Men det tycker jag är så spännande, för att när jag hörde talas om det första gången när jag upptäckte de här skivorna, då tyckte jag var konstigt med en producent som inte håller på med musik, som håller på med någon övergripande bild. Men idag när jag vet liksom vilka underverken A&R på ett skivbolag kan göra i rätt kemi med en artist och med en producent, så liksom inser jag att det är ju det här som är liksom regissörskapet liksom, eller producerandet, att ta det där, tre kliv tillbaka, titta på vad är det vi egentligen ska göra liksom. Det är så intressant tycker jag.
Skulle jag vilja göra med Depeche Mode? Bara gå in och bestämma.
Ja, det skulle
jag
inte.
Så.
Vad skulle ni göra?
Nej, men jag skulle göra en Rick Rubin.
Ja, exakt. Så att det är liksom, precis, alla artister behöver en Rick Rubin. Och det som är så bra, att man kan också låtsas att man har en Rick Rubin, så får man lite mycket gjort.
Precis, det är hans idé, att han ska få artister att hitta gnistan som en gång fick dem att bli briljanta.
Ja.
Återfinna elden. Waiting on small things, waiting for a cause to come.
Sunday is a treasure, but something's gotta go. Jag måste på en seans på Skogskyrkogården nu, så att jag måste gå nu.
Ha det så bra på din seans på Skogskyrkogården. Tack för att du kom hit, Emil.
Tack så jättemycket, en stor ära.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Emil Svanängen, alias Lonely Deer, var hemma hos Drage. You never tell.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.